Hej och välkommen till Predikopodden Tolkning pågår. Idag är det jag, Jenny Grimbeck, som tolkar tillsammans med Fredrik Borglin. Och vi ska läsa evangelietexten för bönsöndagen. Och den är hämtad från Lukas evangeliet 18:1-8. Hej och välkommen, Fredrik.
Tack så jättemycket. Roligt att vara här.
Vill du berätta lite om vem du är?
Det kan jag gärna göra. Jag är Fredrik Borglin, jag är 34 år gammal, har varit präst i 3 år. Tre och ett halvt år snart. Jobbar för tillfället, vikarierar på en tjänst som komminister i Kungsbacka Hanas församling. Kan jag tillägga att det var där vi träffades när du gjorde praktik här. Ja, vad kan man säga mer om mig? Jobbar ganska mycket med vuxenundervisning i den här tjänsten. Försöker hitta digitala vägar i den här pandemin som alla pratar om, som alla lever under. Vi studerar via Zoom och har faktiskt också ett poddprojekt där vi studerar Bibeln tillsammans med församlingsbor som heter Bibelstudiepodden, så jag gör lite reklam för den nu, helt i enlighet med vad Jenny tillät innan vi började. Så det gör jag. Har tidigare dessförinnan jobbat i den församling där jag var pastor, som också är här strax söder om Göteborg. Så att, det är jag.
Och vi kan ju tillägga också att vi sitter i ett digitalt rum nu. Jag sitter i Lund, precis. Där jag pluggar sista året på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Ja. Och jag sitter på mitt kontor i Kungsbacka.
Fredrik, har du lust att läsa texten som vi ska prata om?
Yes, det gör jag jättegärna. Ifrån Lukas kapitel 18, verserna 1-8. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sade: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärligt som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer?
Vad fastnar du för i den här texten när du läser den?
Alltså jag fastnar för, jag tänker på det här med liksom bönsöndagen, och det är ganska, vad ska vi säga, det är ganska uppenbart vad det handlar om. Eller liksom eller för mig hade det varit det som gärna tänker tematiskt, att vad är det vi ska prata om? Ja, det är bön. Och vad vill Jesus lära oss om bön här? Jag läste faktiskt de andra årgångarna med enligt texter. Bara för att jämföra. Liksom. Alltså ibland är det så där, det är väldigt lika texter. Ibland är det lite olika varianter eller olika ingångar på teman. Och, så där. Och de andra två, de rör sig i ett lite annat landskap. Tycker jag mig se när jag läser dem. Alltså, tredje årgångens text handlar väldigt mycket om hur man ska be. Jesus talar om att gå in i din kammare, be i det fördolda och så vidare. Det är väldigt mycket hur. Och andra årgången, det är också ganska mycket hur, men också en hel del att man ska be, det en uppmaning. Och det är precis det jag ser väldigt renodlat här. Det vill säga, det är inte så mycket undervisning om hur vi ska be, utan det är uppmaning att vi ska be. Det är det som jag tycker är det. Sen kan den kompletteras med de andra texterna som vi läser på bönsöndagen. Men för mig är det här väldigt mycket uppmaning att be.
Och var ser du det här attet? Är det i tjatet och ihärdigheten hos änkan?
Ja, alltså dels ser jag det i vad Lukas, liksom hur Lukas inleder alltsammans med att skriva. Det vill säga, han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Alltså det, redan där har Lukas förklarat någonting, men också just det här att den här domaren som han på något sätt, ja, vad står det? Ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Alltså att det är liksom att den här änkan har på något sätt gjort det till ett livsprojekt, en livsstil att ränna hos den här domaren och störa hon på något sätt. Och jag tror att det, där i hittar jag ganska mycket attet, och sen kopplar Jesus detta till ja, där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Och sen så vänder han bilden och säger, vad skulle då inte Gud göra? Så där ser jag attet väldigt mycket.
Jag tycker den här liknelsen är spännande, för den är på något sätt väldigt tydlig.
Mm.
Alltså bilden är tydlig.
Mm. Mm.
Och samtidigt så är den, det är inte helt lätt att förstå vem domaren är och vem ängeln är.
Nej.
Har du några tankar kring det, om hur vi kan tänka i, eller hur vi skulle kunna läsa det?
Nej, jag tänker att tankarna kan lätt gå till att det skulle vara Gud som är den orättfärdige domaren på något sätt. Men det är ju precis det som jag tänker, som Jesus visar att han inte är, utan han vill ju ge en, så att säga, en absurd vardaglig bild av att till och med en orättfärdig domare som inte, vad står det om honom, inte fruktar Gud, inte bryr sig om människor, till och med han har någon slags tanke om att, nej, men jag orkar inte höra på den här människan. Liksom.
Mm.
Men det är en väldigt jordisk bild. Och sen så säger inte Jesus att med Gud är det som en orättfärdig domare. Nej, det säger han.
Nej.
Han använder en vardaglig bild och sen så vänder han på hela perspektivet. Skulle då inte Gud, och där ligger ju någonting underförstått som vi kan läsa om på andra ställen, men skulle då inte Gud låta sina utvalda få rätt? Det är Gud som är så oändligt mycket godare än den här påhittade domaren.
Jag läste, när jag förberedde mig inför det här, så läste jag Augustinus. Han säger just det, att den här texten eller den här liknelsen ska inte läsas helt allegoriskt.
Mm.
Men att den hamnar under temat av den minste ska bli den största.
Mm.
Att det finns något paradoxalt i den. Och i där vi måste liksom vända om tankesättet på något sätt. Att, ja, men som du sa, till och med denna domare har ett uns av barmhärtighet, även ifall han beskrivs som obarmhärtig.
Ja, och jag tänker att det där är också ett sätt att undervisa, tänker jag, som vi hittar hos Jesus på andra ställen. Alltså han kan säga sådana här saker som att, om nu redan ni, säger han på något ställe, om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn det goda, ska då inte er himmelske fader, underförstått, som är så oändligt mycket godare än vad vi någonsin kan bli, ska då inte han göra det som gott? Liksom, eftersom att även vi stundtals kan göra goda saker, eller till och med den här domaren kan göra vad som är på något sätt rimligt eller ja, men gott på ett sätt. Alltså han låter ju henne få sin rätt och det är gott, men han gör det inte av de godaste syftena, men han gör det ändå liksom. Och skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt? Liksom?
Jag tänker också det här temat bönsöndagen, är det ett svårt tema att predika kring? Eller alltså, är det tillgängligt i sin allmänmänsklighet?
Jag tänker att det kan vara, alltså på ett sätt så kan det vara, alltså man ska väl kanske akta sig för, det kan man ju lätt få äta upp sen. Någonting är väldigt lätt att predika över också. Så det vill jag inte tillstå att det skulle vara det. Men alltså rent personligt så skulle jag säga att jag tycker att det är svårare att predika över de här texterna som är, alltså julnatten, påskdagen. Alltså där liksom alla vet vad som händer. Alltså någonstans. Så det är svårare kanske att hitta nya perspektiv, eller vad vi ska säga, om det nu är det man är ute. Jag kan tänka att den här söndagen kan också vara liksom en ganska bra utgångspunkt för att försöka säga någonting, att verkligen gå ner i texten och tänka att, nej, men bönsöndagen är namnet, bönen är temat. Liksom, det är också så här, ja, nej, men att kanske att liksom gå lite grann på jakt efter vad har de här? För det kan ju ibland vara en sån här fråga som predikoskrivaren kan börja, hur tänkte de nu när de satt i samma evangelieboken? Och då kan man tänka sig, vad skulle liksom den här söndagens tre texter då, liksom på vilket sätt vill de visa oss bön, eller vilken aspekt av bön, eller vilket typ av verktyg är de här tre texterna? Liksom? Det är också intressant att fundera över. Man tycker att det kunde vara fara värt att gå in på och säga någonting om alla tre texterna till exempel. Då kunde man fundera över liksom, vilka ingångar det är de här. Och där har vi ju redan varit inne på evangelietexten att det är, eller i alla fall jag tänker att det är att verkligen, det är verkligen uppmaning att det är.
Ja, och då är frågan också vad bönen gör. För om vi har hur och att, då kommer ju också frågan varför. Och här i den här texten så är ju svaret att vi ska få någonting. En kan få det hon har rätt till.
Ja.
Får vi någonting vi har rätt till? Som vi inte har.
Alltså jag fastnar ju också för det där avsnittet, eller för det där, just det här att låta dem få sin rätt. Vad ligger i det? Så jag tänker att om vi återvänder ner i så att säga, den vardagliga bilden som Jesus ger oss, alltså i en vanlig domstol, kan det ju vara det ena eller det andra som vi har menar oss ha rätt till, eller faktiskt har rätt till och får rätt till eller inte får rätt till eller sådär. Men inför Gud kan man ju fundera, vad är vår rätt då? För det skulle ju kunna vara en brännande fråga att utgå från. Alltså jag tänker att ett svar är så här, ingenting. Eftersom allting vi får av Gud är gåvor om något som vi inte kan tjäna. Vi kan inte säga, kolla vad jag har gjort. Ge mig detta. Jag har jobbat i 8 timmar i vingården. Ge mig min lön. Liksom. Sånt vi kan förtjäna, alltså lön på en arbetsplats. Det kan vi ju kräva och det kan vi ju faktiskt gå till en domstol med. Och säga att det här har jag rätt till, men om Gud kan inte förtjäna någonting. Allt vi får är nåd. Vi får inte vad vi förtjänar, vi får betydligt mer än så. Liksom. Så att, sen kan vi ju fortfarande, alltså, vi kan ju fortfarande ropa och be och sucka och längta och tjata och sätt vilka ord du vill på det. Men vad menar Jesus när han säger att han ska snart nog låta dem få sin rätt, eftersom allt vi har fått är långt utöver vår rätt, livet, förlåtelse, upprättelse, nåd, rubbet egentligen.
Jag fastnar vid, alltså just att det är en änka. När man läser texten först så får jag bilden av att det är pengar hon vill ha. Att det är pengar hon har rätt till. Ja. Men jag tänker också som änka, som ensam kvinna i detta samhället, att hon också har rätt till beskydd. Att hon i någon mån lever väldigt, väldigt utlämnad. Alltså fara i... för sitt liv, och att det är något beskydd hon kräver. Och där går ju att dra paralleller till jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.
Just det.
Alltså den här krampaktiga relationen. Och längtan efter beskydd och välsignelse. Och på något sätt så tänker jag att bönen kan vara det kravet. I alla fall om de här två verserna.
Ja, och jag tänker att, så att säga, vad är det då som definierar? Alltså för om vi spinner vidare på den tanken som du har där. Alltså att vad är det hon kräver? Vad är det hon liksom så? Man kan fundera på vad är det som då skulle definiera sin, alltså de här orden, sin rätt? Vad skulle definiera det? Och då är ju det, och då tänker jag att det du säger om till exempel ja, men hennes situation som änka till exempel och sådär, att vad kan hon kräva utifrån sin situation? På något sätt. Eller vad skulle definiera hennes rätt? Ja, men det är ju Guds löften. Alltså. Och lagen, alltså, som tar en särskild hänsyn till änkor. Eller liksom änkor och faderlösa och invandraren och så vidare. Alltså det, och det kanske där vi liksom kan närma oss detta. Sin rätt, ja, det är det som Gud har lovat oss. Det skulle ju kunna vara ett sätt att se på detta. Att den som, och det är ju verkligen det här, ja, men krampaktigt hålla kvar vid, men du himmelska fader har ju lovat detta. Alltså möjligen något sånt. Sen pratar ju Paulus om söners rätt på ett par ställen, Romarbrevet bland annat. Alltså det är också en sån där sak att vi har fått en viss rätt genom Jesus. Liksom. Då har vi möjlighet att eller närma oss fadern också på det sättet. Tala om oss själva som söner eller döttrar i den, för den delen.
Ja, och jag associerar också till K.E. Lögstrup, det etiska kravet. Och kravet som ställs på mig i mötet med en annan människa. Eftersom när jag möter en annan människa så läggs den människans liv och behov i mina händer. Och det ställer ett krav på mig. Det är också någon slags krav rätt. Vad man kan kräva i mötet. Och för att återigen landa i bönen så är ju bönen ett möte. En tvåvägskommunikation. Och där i det mötet så kan jag kräva något. Men då kan ju också Gud kräva någonting av mig.
Absolut. Och jag tänker också det här med liksom sin rätt. Eller att kräva sin rätt. Eller låta dem få sin rätt. Alltså den här saken att man kan också ta upp andra bibliska bilder. För att liksom på något sätt för att peka på Jesus. Att liksom peka på nåden. Att ja, det är nåd bara att vi får be. Det är ju fantastiskt liksom. Att vi, alltså wow, universum skapar. Han kan tänka sig att lyssna på mig liksom. Som inte kan ha så jättemycket intressant att säga liksom om man jämför med vissa andra. Och det är bara fantastiskt. Men man skulle kunna använda de här bibliska bilder också för att, kanske inte nödvändigtvis i en predikan eller ett bibelsamtal eller någonting, eller för någonting för att liksom spjärna lite. Alltså jag tänker så här, Jesaja 45:9 hittade jag, och så står det så här: ve den som tvistar med sin skapare, en skärva bland skärvor på marken. Ska leran säga till sin krukmakare, vad gör du? Du har inget handlag. Alltså den är spännande. Eller vi kan läsa Jobb 38. Det är liksom det här långa talet Gud har då. Vad var du när jag la jordens grund? Låt höra du som vet du kan. Alltså, att, ja. Alltså om vi vill problematisera det här, att, så att vi inte faller i det diket att ja, men Gud, han är framförallt min kosmiske butler. Liksom. Ja. Alltså att inte falla i den fällan. Och varför ska vi inte falla i den fällan? Jo, för vi blir besvikna.
Mm.
Eftersom det funkar inte på det sättet.
Nej.
Och det Jobb 38 kan man ju nästan, man kan läsa hela kapitlet, man kan läsa kapitlet efter det också, för det är lite spännande, men vi behöver inte göra det just nu, men just det här att vad var du när jag la jordens grund, alltså vad har vi rätt till och vad får vi göra ändå, men också det här, men för Jesus skull har vi fått en söners rätt, alltså det, ja, det är spännande, jättespännande.
Ja, men jag tänker också att bönen, den kan ju, eller jag predikade faktiskt över den här texten för 3 år sedan. Och då pratade jag om hur jag såg på bön som liten, eller som barn. Mm. Att det var verkligen en önskelista. Och jag ville så gärna ha tecken. Jag ville liksom, jag ville ha saker.
Mm.
Men att jag tänker att bönen också är någonting som förändrar oss. Alltså den förändrar bedjaren, alltså den förändrar min blick. Både på bönen som den har gjort nu. Men den förändrar också min blick på världen. Och ger mig del av Guds perspektiv.
Mm.
På något sätt. Eller Guds blick på världen kanske.
Mm.
I att lyckas be för mina ovänner.
Ja.
Så förändras min blick.
Mm.
Och att det inte är en kravlista på det sättet.
Ja, och jag tror många människor som har lyssnat till en predikan har nog hört det säga sådär, att det är inte en kravlista. Men jag tänker att det finns ändå en poäng i att det ändå, så tror jag att vi ändå, tror jag ofta man fastnar där. Liksom. Att det är en sån påminnelse som kan vara, tror jag, god att liksom ändå göra ännu en gång. Liksom. Ja, nej, men det här är inte, man kan dra sig till minnes när man undervisar konfirmander, man pratar om så här bönens trafikljus. Liksom. Ja, nej, och alltså det är liksom, och det blir lite tänkt där, ja, men det blir just som du säger, så kan jag komma in i tankar ibland också, att det blir väldigt mycket vad jag vill ha.
Ja, och i bönen som Jesus lär oss, ske din vilja.
Mm.
Det är rätt de ber vi ofta,
mm,
och det är rätt stora ord att be om.
Ja, och det är precis, det är ju den här, vad ska vi säga, risken med Herrens bön, att den blir liksom, den blir ett moment, den blir en transportsträcka, att inte stannar upp för den. Nu får vi ju inte Herrens bön den här årgången, utan det får vi vänta med till nästa år. men det är också en sån här grej, så bara be den bön. Ja, det är häftigt.
Jag tänker också att strax efter den här passagen så kommer ju Jesus och barnen.
Mm.
Och vi pratade lite om änkan förut. Och hennes ställning, dels i samhället men också i lagen, i den judiska lagen. Och sen kommer barnen också. Det finns något just i vem som tar emot bönen.
Mm.
Vem som lyssnar till bönen.
Mm.
Något starkt i det, tycker jag.
Mm.
Och att det på något sätt hänger ihop i både änkans liksom, trotsiga ihärdighet med barnen som bjuds in. Och välsignas av Jesus.
Mm.
Att han väljer de bilderna. Det är ju på flera ställen såklart. Men för mig är det väldigt, väldigt starkt.
Mm. På ett sätt kan man ju tänka sig. När vi läser evangelietexten den här söndagen. Liksom, Jesus berättar en berättelse som han har hittat på. Eller som han har hört. Kanske någon som har berättat för honom. Kanske har kommit en gammal änka till honom och berättat om detta. Och berättat hur hon tjatade hål i huvudet på den här domen. Alltså, vi vet inte var berättelsen kommer från, men jag tänker samtidigt att det här är också ett utsnitt ur verkligheten. Det är också ett perspektiv på detta, att människor får inte alltid vad de har rätt till. Alltså att det alltså apropå det här med att bön som förändrar bedjaren och som förändrar mitt sätt att se på världen, lite som du var inne på innan. Så att det här är också, tänker jag, änkan som inte får rätt mot en domare. Jag menar, hur många änkor i världen just nu antingen söker upp domare eller vågar inte söka upp domare, eller
Ja.
alltså har inte fått sin rätt, om man säger på det sättet. Det är också en aspekt på något sätt. Alltså, vad vill Gud väcka där, och vilka änkor och vilka domare finns det, inte bara runt omkring mig kanske på i ditt liv eller sådär, men också inom mig själv. Vilka är mina änkeämnen, vilka är mina domarområden? Alltså det är också en sån sak som man skulle, om man tänker liksom det här med bön förändra bedjare, ser det på det sättet.
Ja, och att domaren, om vi identifierar oss med domaren, så finns det också saker och ting vi kan göra rätt även när vi gör fel.
Mm.
Vi kan välja rätt även om vi tänker fel.
Mm.
Eller känner fel. Eller...
Mm. Ja, du menar det här, så att säga, han ger henne hennes rätt, vilket är rätt, men han gör det av fel anledning, inte för att han har ömmande hjärta för alla änkor utanför.
Nej, precis.
Han kan inte höra på köpet. Liksom.
Nej. Precis.
Ja.
Och det finns något trösterikt i det.
Mm. Man skulle kunna spänna den tanken lite vidare och fråga, kallar Gud oss att vara änkor bland domare? Att vara nitiska eller uthålliga eller köpiga, som vi säger här i Göteborg. Nej, men alltså, eller och även i Göteborgs omnejd som jag befinner mig nu. Mm. Alltså, nej, men alltså också det här att hävda andra människors rätt.
Mm.
Det är en gammal sån här fin, som man kan liksom läsa i gamla predikningar om, att inte hålla på sin rätt. Det är också något, det är liksom en dygd att inte, utan att liksom leva i stillhet och inte hålla på sin rätt. Det är inte säkert att, och det är inte svaret i varje given situation, men att, och jag menar, det har vi också undervisning. Jesus säger, om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden dit. Alltså så att säga, det går ju lite i det temat, men Jesus säger däremot aldrig, om någon slår en annan människa på högra kinden, så gå och vrid den människans huvud så att personen får ett slag på vänster. Utan det handlar ju om min egen och hur jag själv väljer att möta saker. Och det kan jag ju bara kalla Gud oss att vara änkor in i domarsituationer, vilka de än är, så att säga.
Mm. Nej, och vem banar änkan väg för i den här situationen?
Mm.
Är det andra änkor som efter henne också får ut sin rätt?
Mm. Ja, det är sant att så fort den här domaren nu ser en ny änka komma, så börjar han tänka på den här första änkan som köpte.
Ja, han vill inte hamna där igen.
Nej, men det är precis att direkt bara han liksom ger dem allt de ska ha med där till.
Ja.
Sen tycker jag en intressant sak att fundera över. Så tänker man så här, nej, men om vi tänker den här söndagens texter, och om Lukas texten, evangelietexten, är ett att, vad är då de andra texterna? Kunde man fundera på, om man nu tänker att de är som någon slags trerätters måltid eller någonting, vad vi vill kalla det. Jag kan tänka att om evangelietexten är uppmaning, så är episteltexten undervisning. Det var vad jag liksom stannade vid när jag läste den.
Mm.
Alltså jag tänker så här, episteltexten är undervisning, för den hjälper oss att liksom förstå tre viktiga saker när det kommer till att lära oss någonting. Alltså när vi människor ska lära oss någonting, vad det än är, så behöver vi ofta en ingång på något sätt. Vi behöver en dörr att gå in igenom, eller en startpunkt på något sätt. Vi behöver ett syfte. Varför ska jag lära mig detta? Eller varför ska jag börja undersöka vad detta kan vara för någonting? Och så behöver vi ett mål eller en målbild. Vi behöver veta vad vi ska. Och de tre, just för bön, tänker jag att man får i Efesierbrevet här.
Mm.
Den här biten. Alltså man får ingången. Hur vi ska börja. Falla på knä för fadern. Syftet, varför ber vi? Jo, för att lära känna Kristi kärlek, står det. Vad är målet? Eller med vår bön? Eller med livet i bön? Ja, det skriver Paulus. Tills hela Guds fullhet uppfyller det. Alltså att det finns liksom, där finns det verkligen undervisningsstoff för den som vill gå in på det. Liksom. Och sen så, vad skulle man då göra av den gamla testamentliga läsningen? Ja, det skulle ju snarare vara ett exempel i så fall. Ett exempel på ihärdighet också, precis som änkan. Alltså Abraham ber om och om igen. Han förhandlar liksom ner antalet rättfärdiga som krävs för att rädda Sodom.
Mm. Ja, men där finns ju också ihärdigheten på rättvisans sida.
Mm.
Eller rättvisan på räddningens sida.
Mm.
Hos Abraham. Som jag känner igen från änkan.
Ja, men absolut. Och sen är och den är ju, alltså den är väldigt, jag tycker den är märklig, den texten i alltså den gamla testamentliga, det här, det är så, ja, men det är ett så direkt gudsmöte på något sätt.
Mm.
Han har fått besök av de här tre männen i första halvan av Första Mosebok 18, och så är de där, så äter de den här måltiden, och så får han löftet om sonen igen liksom. Och sen så är det liksom, den där texten är klurig liksom. Är det tre män eller är det en som är där? Och det växlar ju fram och tillbaka, och sen går två männen in mot Sodom, och då stannar Herren kvar, står det. De får det här samtalet liksom. Det är inte det vi ska predika om på söndag liksom. Men det är så spännande att det har varit ett väldigt speciellt möte. Det har varit en måltidsgemenskap också med Gud själv liksom. Och där är ju tanken nära till hans nattvarden. Så att men där är också verkligen ett exempel. Alltså, vi får ju på ett sätt ett exempel i evangelietexten också av änkan, men samtidigt så tänker jag att den här änkeberättelsen, eller vad vi ska kalla den, som Jesus berättar, den inramas ju av det här som Lukas säger först. Alltså, han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be. Så var det ett exempel, och sen så fortsätter han med en liten tillämpning. Där hör ni vad till och med en orättfärdig domare gör. Skulle då inte Gud låta sina utvalda på sin rätt och så vidare. Så att det är ännu mer av exempel, tycker jag, i den gamla testamentliga läsningen. För där är det verkligen bara det här i praktiken.
Ja. Jag tänker också, för att byta spår ännu en gång.
Ja.
Så i den sista meningen här i evangelietexten. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Och det där tycker jag tycker det är en spännande spänning mellan tro och bön. För bön förutsätter tro, frågetecken. Tro förutsätter bön, frågetecken. Hur det förhållandet ser ut däremellan. Ja, det skulle vara en fråga att ta med sig in i predikoskrivandet. Och också i relation till vad vi pratar om med domaren som ändå på något sätt handlar i sin, han ber inte, men han ger av något som han har, och änkans ihärdighet. Och hon tror ju verkligen på sin rätt.
Ja, den här sista versen är ju också på ett sätt, den är verkligen ett perspektivskifte i den här texten. Alltså där är det är nästan lite oväntat att den kommer med i läsningen på något sätt, för där inleds ju, tycker jag, också alltså ett helt nytt tema liksom. Alltså där är det nästan, är det domsöndagen vi var på då? Nej, men alltså att för där finns ett otroligt evigt allvar i just den. Och varför säger Jesus det samtidigt som han talar om bön? Liksom? Och det måste ju betyda att de där hänger ihop på något sätt. Och jag menar, den där frågan är ju också, liksom, den är ju också riktad. Jag tänker det återigen det här perspektivet med liksom änkor, och har vi, så att säga, är vi kallade till änkor i någon situation eller sådär? För här talar ju Jesus om sin återkomst, och liksom, vad blir det då? Så det är på något sätt så lyfter han perspektivet från att den berättelse som han har berättat, den handlar väldigt mycket om, och det säger han ju också själv, skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom natt och dag? Så att det är fortfarande inne i ett väldigt ja-perspektiv. Att det är jag som ska få min rätt, och jag ska be, och det är mitt böneliv, och liksom det är jag här, eller vad vi nu talar om. Men sen så lyfter ju liksom, öppna ramen, eller lyfter bredda perspektiven när han säger, men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden? Så att då, han öppnar ju också perspektivet för vad är våra tänkbara böner? Vad är bönansvar? Liksom, ber vi för människor? Ber vi för att människor ska komma till tro? Alltså, för det är ju det Jesus efterfrågar här uppe. Ska han finna någon tro på jorden när han kommer? Eller är hans lärjungar väldigt upptagna med att söka sin rätt?
Just det.
Och ropar natt och dag om sin egen rätt. Och jag blev kränkt på jobbet, och jag blev det och det. Nej, men liksom, alltså, förstår man att...
Ja.
Men sen öppnar ju Jesus, jag tänker det är ju verkligen också en nyckelvers här. Att är det min rätt, eller är det människosonens återkomst som är det intressanta? Alltså, eller jag tänker, ja, men, att det på något sätt är ett perspektivlyft. Liksom.
Ja, men för jag tänkte också när jag läste den här texten att det finns ett eskatologiskt perspektiv i ihärdigheten. I att vi blir inte klara med att be. Det är inte så att jag har bett en viss procent av min vakna tid och då är jag klar. Det finns ingen sån gräns i det. Och det ger det också ett eskatologiskt perspektiv. Det är inte så att min generation som är födda på 90-talet, vi kommer bli klara och då behöver ingen annan be sen. Alltså, utan det fortsätter. Det är liksom en ständigt pågående verksamhet fram tills dess människosonen kommer till jorden.
Yeah. För jag tänker att det skulle kunna vara det sättet, eller ett av jättemånga sätt. Men ett förslag är att se på den sista meningen som Jesus säger, som att Ja, men lyft blicken.
Mm.
Se det omkring. Vi människor har en rätt och liksom och så vidare. Och jag menar, det kan vi återvända till det här med söners rätt. Och att det har vi ju fått en rätt genom Jesus på korset och så vidare. Absolut. Men det är inte den enda. Det kan inte vara det enda som mitt böneliv byggs upp kring.
Nej.
Att jag ska få min rätt. För det blir feltänkt, tror jag. Och det tror jag också är att inte ta sin egen kallelse alldeles oavsett om man sitter med en krage eller alltså kallelsen som människa, kallelsen som död. Liksom. Att den kallelsen inte vara eller först och främst att söka min egen rätt, utan det är att meditera över den här frågan. Kan människosonen finna någon tro på jorden? Alltså att det är lärjungen. Det är det som Jesus säger.
Mm.
Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Han säger inte sitt hemma och söker någon rätt. Nej, men liksom,
nej.
Det är mycket Jesus inte säger. Men alltså, just att få in den biten. Liksom.
Ja, och där tänker jag just det här etiska kravet och ansvaret i mötet med den andra. Mötet med den andres behov och längtan. Och där kan bönen vara ett verktyg.
Mm, verkligen.
Tack Fredrik för att du ville vara med i Tolkning pågår.
Tack Jenny. Roligt att få mötas i det här forumet. Mycket spännande.
Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.